Ja, vårt tema är tillsammans, som ni redan har hört Marcus säga. Och det är för tredje söndagen. Du hittar de två första delarna på vår hemsida. Du kan lyssna i kapp eller lyssna igen eller så. Om du inte är helt bekant med vår församling eller inte vet om du har en tro eller så, så kan det ju verka som att vad har det här med mig att göra? Nu pratar de om sig, kanske. Jag tänker att när vi talar om vårt tillsammans så finns det en stark inbjudan från Gud själv till det här tillsammans. Och det gäller oavsett var du befinner dig just nu. För många år sedan så en god vän till oss välkomnade så här i gudstjänsten som Marcus gjorde idag. Och då sa hon ungefär så här. Först var det här någon annans kyrka. Sen blev det en kyrka som jag gick till ibland. Sen blev det min kyrka. Men idag är det din kyrka. Om du är här så är det idag din kyrka. Och det vill jag skicka bara in i ditt hjärta just nu. Oavsett om du inte vet eller har bestämt dig eller det var länge sedan eller vad det än är. Idag är det här din kyrka. Gud inbjuder dig till att finnas med i vårt tillsammans. Vi ska alldeles strax läsa en berättelse från Bibeln om den första församlingen, brukar vi kalla det, och hur de levde tillsammans. Nya testamentet talar med starka bilder om de troendes gemenskap. Det är starka uttryck, starka bilder om församlingen, om kyrkan. Gemenskapen som både är ett fantastiskt erbjudande om att tillhöra, om att finna mening, få hjälp och slippa ensamheten. Men som också är en kallelse och en utmaning faktiskt. Paulus, som har skrivit många texter i Nya testamentet, han beskriver kyrkan som Kristi kropp. Som Jesus kropp. Där Jesus är huvudet och alla som vill vara med och följa honom är de här alla olika kroppsdelarna. Vi förväntas som troende och som efterföljare till Jesus fungera tillsammans. Att verka tillsammans oskiljaktigt och nära som delarna i en kropp. Att bidra med vår del, att inte ta någon annans plats. Och varje gång vi firar nattvard så är det här en av de sakerna som vi bekänner och håller med om. När Paulus skriver om kroppen i första Korintherbrevet så är han nästan lite sarkastisk när han retoriskt frågar: kan alla i kroppen vara en hand? Eller kan alla vara en fot? Vad blev det av kroppen om det var ett enda stort öga? Han raljerar och alla som läser förväntas förstå det otänkbara och det omöjliga med en sån kropp. Och så ska vi läsa ifrån Efesierbrevet. Det tredje kapitlet, och vi hoppar in i halva vers 17. Och då står det så här vackert: stå fasta och var stadigt rotade i honom, alltså Jesus, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är väldigt mycket i några få meningar. För det första kan man säga kort att det står att när vi är rotade i honom så kan vi göra någonting tillsammans. Alltså vi hamnar intill varandra när vi rotar oss i honom. Och utifrån den här lilla texten i Efesierbrevet kan man ju dels tänka att vi lär varandra mer på ett sån här tankeplan när vi kanske förklarar för varandra, reflekterar och diskuterar kanske i en samtalsgrupp eller en hemgrupp eller något liknande. Alltså tillsammans förmår vi fatta. Men jag tänker också att vi utöver det, att liksom tänka, så får vi genom det vi ser hos varandra lära känna. Genom berättelserna vi berättar för varandra. Det vi ser av liksom Guds väg i andras liv. Det vi hör av andras böner och andras tillbedjan. Tecknen på Guds trofasthet hos fler än mig själv. Tillsammans får vi lära känna Guds väldiga kärlek som ju inte går att förstå. Men möjligheten att göra det liksom enskilt själv, den är liten. Tillsammans ser vi, uttrycker vi, hör vi och får chansen att lära känna. Så Gud tänker om kyrkan att det är en stark gemenskap. Ett starkt tillsammans, likt en kropp där alla hör ihop, där man inte kan slita isär. Vi hör ihop tätt och vi samverkar och vi samarbetar i ömsesidigt beroende. På det sättet kan vi förstå och lära känna vem Gud är och hans obegripligt stora kärlek. Gemenskapen är både ett fantastiskt erbjudande om att tillhöra och finna mening, få hjälp och slippa ensamheten. Och så är det en kallelse och en utmaning. Jag har väldigt få gånger i livet tvivlat på om Gud finns. Jag är förskonad kan man nog säga. Men ibland kan jag tvivla på rätt mycket som liksom följer i spåren av att han finns. Till exempel hur det ser ut liksom bland oss som är hans kropp faktiskt. Hur det kan uttrycka saker mellan troende eller mellan församlingar eller mellan stora samfund. Och det absolut sämsta för mig personligen att liksom göra, det minst liksom uppbyggliga, det är att hamna i något kommentarsfält på nätet kopplat till någon artikel som är publicerad i en kristen tidning. Om du inte brukar göra det så börja inte. Och gör du det så fundera med mig på om det verkligen är uppbyggligt, för det är det inte. Jag kan känna när jag läser det saker, nu är jag ju superärlig och slår i någon mening på oss. Men jag kan känna när jag läser så här, hur kan man skriva såna här saker? Och går det då? Var det verkligen så här det var tänkt? Och går det att tro på liksom kyrkan? Tanken på ett Guds folk som skulle visa hela den här världen vem Jesus är. Hur kan det ha blivit så här? Så jag kan tvivla på en del saker som följer i spåren av att Gud finns. Verkligen. Och då, om jag ska vara helt ärlig, så kan jag ibland ha lite lätt att tänka så här. Paulus är väl generös och kanske naiv som menar att kyrkans kallelse, eller rent av det kyrkan bara är utan diskussion, Kristi kropp. Och jag tänker där med näsan i kommentarsfältet att det vore mer relevant att beskriva kyrkan som Kristi renoveringsobjekt. Någonstans mitt i rivningsfasen. Dammig bråte i stora högar, skröfs, krokiga spikar, rost, muggiga bräder, färgflager. Mer som ja, Kristi renoveringsobjekt. Och det är många år tills det kommer likna något. Tur att inte jag skrev brevet till Korintherna då. Paulus beskriver kyrkan som något helt annat, som Jesu egen kropp. Och Jesus själv som är den som skulle kunna tycka något om delarna i hans kropp kanske. Han sträcker sig så långt som att han är brudgum och församlingen är hans brud. Något vackrare kan man inte tänka sig. En brud är väl liksom, har väl sin vackraste dag i hela livet på självaste bröllopsdagen. Och jag brukar liksom tillrättavisa mig själv och trösta mig själv och tänka, Jesus fortsätter att bekänna sig till sin kyrka. Det får jag också lov att göra då. Han fortsätter liksom att sända den här kroppen och den här bruden, den här gemenskapen till den här världen. För att vara hans kropp, hans händer och fötter, och att vara Jesus synlig för den här världen. Vilken nåd. Gemenskapen är verkligen både ett fantastiskt erbjudande om att tillhöra och finna mening, att slippa ensamheten och att liksom få hjälp. Och så är det en kallelse och en utmaning. Nu ska vi läsa från Apostlagärningarna. Kapitel 2. Och det är en av mina absoluta favorittexter. Det handlar om hur livet ser ut i det som vi kallar den allra första församlingen i Jerusalem. Apostlagärningarna är ju en berättelse om vad som händer när Jesus har tagit farväl av sina lärjungar. Och liksom löftet om att anden ska komma, och så kommer anden. Och sen fortsätter det om berättelsen hur man börjar liksom predika det här, den här första församlingen. Och vad som händer när den uppståndne Jesus predikas allt längre från Jerusalem. Och när vi börjar läsa i vers 41 i Apostlagärningarna 2 så har liksom pingstdagen precis ägt rum. Anden har fallit och det följer en räseberättelse om dån från himlen och vad som händer med lärjungarna som sitter instängda och lite väntande och lite skrämda. Och de börjar tala alla möjliga språk i staden och Petrus ställer sig upp och börjar liksom predika sitt livspredikan för alla som vill lyssna. Och så läser vi från vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Helt otroligt. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Hör ni vad det står? Den första församlingen formas och några viktiga saker verkar liksom omedelbart vara på plats. Undervisning, diakoni, nattvardsfirande, gemensam bön. Och det verkar som att de första kristna där i Jerusalem har två slags mötesplatser. De möts i templet, precis som de var vana som judar i Jerusalem. Och lika viktigt att mötas i hemmen. Hemmen blir superviktiga. Det verkar vara två saker som präglar deras gemenskap, deras tillsammans. För det första så är det vardagligt. Också i meningen på daglig basis. Det handlar om att äta tillsammans, hemma hos varann. Att hjälpa den som behöver. Att finnas med och för varandra. Att ge av det man har till den som inte har. Och för det andra så är man glad. Man är glad för varandra och man är glad inför Gud. Tänk att få vara med i ett gäng eller en grupp, en gemenskap där man i vardagen äter hemma hos varann. Och det är jublande, uppriktig glädje. Och i några andra översättningar står det i glädje och uppriktig hjärtlighet. Eller innerlig glädje. Det låter härligt och attraktivt. Och mycket riktigt, i Jerusalem så verkar det som att det här märks, den här gemenskapen av Jesus troende, hur de har det. Och det står i vår text att de blir respekterade, som det också kan betyda att det är så att folk bävade, att de var omtyckta av folket och att det varje dag kom nya människor till den här gemenskapen som har hittat en tro på Jesus. Eller kanske det kom nya människor till gemenskapen och kunde där hitta en tro på Jesus. Idag har vi läst den här texten från Bibel 2000 och där har översättarna valt att ge det här stycket rubriken De troendes gemenskap. Vackert. Samma text i någon av de andra svenska översättningarna. Där har översättarna gett liksom det här stycket rubriken Församlingen växer. Man skulle ju först kunna tänka att ja, det är liksom lite olika fokus vad man har för mindset. Är det viktigt med gemenskap eller är det viktigt att vi växer? Att man liksom ser olika saker som viktigt. Men jag tänker att man också kan se i den här texten att de här två sakerna liksom är som samma sak eller som förutsättningar för varandra. Både att växa i antal, som jag tänker att man menar, och dessutom att växa i kunskap och mognad. Det är ju beroende av gemenskapen. Och är det inte så att de troendes gemenskap på mer än ett sätt också är beroende av att gemenskapen växer? I den första församlingen i Jerusalem var gemenskapen glädjefull. Man var hjärtlig, innerlig i sin glädje att mötas, att få ha varann, över att ha fått ta emot Jesus, över att få hjälpa varandra. Och det här blir ett så starkt vittnesbörd som fler vill få vara med i och få ta del av. Församlingen växte dag för dag. Och visst är drömmen att få vara med om detsamma. Hur ser vårt tillsammans ut här i vår församling? Hur formas vår inbördes hjälp när det äger våra måltider i hemmen rum i jublande och uppriktig glädje? Kanske har du undrat hur du ska hitta flytthjälp eller få hjälp med vinterns orimliga elräkning. Med vilka personer kan vi dela bönämnen och bekymmer i vardagen? Det är kanske inte så lätt i vår stora stad och bygd och som våra liv ser ut, att det bara händer spontant. Och då bor jag ändå i Lambohov. Och där kan man inte gå många hundra meter innan man går förbi en församlingsmedlem faktiskt. Men vi har liksom hjälpt till som församling att skapa en struktur för det här. Det kallar vi för hemgrupper som alla är inbjudna att vara med i och som många är med i. Ibland är det kanske lätt att bli liksom besviken på det här den stora gemenskapen, det gigantiska myllret på kyrkkaffet och svårigheten att hitta den här närheten som vi alla längtar efter. I de flesta församlingar, åtminstone om man är liksom över ett visst antal, så har man ordnat det där med mindre grupper så att man kan mötas också i hemmen. I vår församling kallas det som sagt för hemgrupper. Och tanken är just det där som sker i Jerusalem faktiskt. Det där är ju texten för varje hemgrupp. Att få mötas i vardagen, hjälpa varandra praktiskt när det behövs. Men också med fokus att vårda sin längtan, att be, att liksom orka se andra människor, att vända sig utåt. Och att få mötas i glädje. Innerlig glädje. Hjärtlig glädje. Hemgrupper där ingen lämnas ensam. Men där det också finns plats för fler. Som får dela den här glädjen. Och få smaka på vårt tillsammans. Jag skulle kunna tänka vid första påseende att det låter väldigt liksom inaktivt och inåtvänt och isolerat med en liten grupp som sitter hemma i någon soffa och klurar. Men låt mig upprepa då. Så levde den första församlingen. Den växte. Det fanns uppenbarligen plats för andra. Och har inte vi som redan liksom känner oss lite hemma, om inte vi har gemenskap med varandra, så finns det ju ingenting att välkomna fler in i. Och vi behöver varandra i Kristi kropp för att förstå hans kärlek, men också stå tillsammans, hjälpa varandra att leva liv i vardagen, ett missionellt liv som visar vem Jesus är. Nu ska jag låta Ida komma fram. Ida Karlsson kommer här. Hon är med i en hemgrupp. Nu blir det reklam. Jag kan kalla det vittnesbörd. Ida Karlsson är med i, är det Maria Alfons grupp? Eller finns det någon mer ledare? Magnus och Maria Alfons. Tillsammans med ett gäng andra. Säg någonting om vad det betyder för dig eller varför du är med eller så.
Ja, vilken intressant språngbräda att göra reklam. Nej, men jag fick frågan om vad hemgrupp betyder för mig. Så det har jag funderat på nu i någon dag och försökt sätta ord på. Och det första jag tänkte på var att det jag kommer ifrån, min hemförsamling är ganska liten i förhållande till den här församlingen. Så det blir att man känner igen folk på ett annat sätt och sådär. Men för mig tror jag mer att hemgruppen i Ryttargårdskyrkan kanske har blivit den platsen där man ser varandra, lär sig varandras namn, delar livet, delar tron, ber för varandra. Det blir liksom mer nära in på livet. Vilket har betytt väldigt mycket för mig. Och jag tror att det är någonting som är en bra vana. Vi pratade om goda vanor på Entry i fredags. Och hemgrupp för mig är en god vana. Och jag är väldigt tacksam för den gemenskapen. Och att den på något sätt sätter fokus liksom en gång i veckan på bara så här, hur har jag sett Gud den här veckan? Att få reflektera över det tillsammans. Liksom, att vi går en runda, käkar en kvällsmacka och ber för varandra och ber för veckan som ligger framför. Jag tror att det har gjort mer intryck i mitt liv än vad jag kanske förstår. Jag tror att Gud har fått jobba väldigt mycket i det. Så den lilla gemenskapen, att få liksom reflektera över vad Gud gör, vem Gud är, hur jag kan dela med mig av vem Gud är i mitt liv, på mitt jobb och få göra olika saker tillsammans i hemgruppen. Storstäda i kyrkan gör vi ibland. Vi är liksom...
kontor.
Ja, ert kontor. Nej, men ibland så gör vi lite mer praktiska grejer. Och det kan också vara lite gött att göra i en liten grupp. Och göra något tillsammans. Och sen hade jag ett ord som dök upp. Som är väldigt så här mycket vad hemgrupp har varit för mig. Och det är andrum. Eller liksom en oas. Att bara... få återhämta sig, komma till en plats där man känner att så här, här kan jag vara i befintligt skick. Hemma hos någon annan. Och jag kan bara få vara Ida. Och det har varit, jag skulle säga att det har varit livsviktigt för mig de senaste åren. Det har varit så betydelsefullt så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att jag tror verkligen att Gud... på något sätt fick in mig i den här hemgruppen och att det fick bli ett andrum som har tagit mig igenom jobbiga saker som jag är liksom fri från nu. Jag är väldigt tacksam över vad hemgruppen är.
Fint.
Och jag rekommenderar alla att vara med i en hemgrupp.
Jag vill bara ställa en följdfråga. För jag tänker att många kan känna så här, jag har inte tid. Kan du säga något om det?
Ja.
Har du tid?
precis. Tid? Ja, men jag tänker nog att så här, Man väver in det i vardagen typ. Att ibland så får man ju åka direkt till jobbet till hemgruppen. Men då får man ju kvällsmackan där. Så att det är liksom, man behöver ju ändå äta. Man får liksom väva in det lite smidigt. Och i befintligt skick tror jag nyckeln också. Att man inte behöver känna att nu ska jag ge ut massa. Utan liksom att man bara kan få sitta ner och slappna av. Och om man är trött så är man trött och det är okej. Och om man är glad så är man där. Och det är också okej.
Tack. Tack Ida. Du som inte visste att det är Ida Karlsson, nu vet du. För att avsluta reklamen då. Eller församlings liksom. Det här är vårt församlingsbygge. När vi försöker efterlikna vad Bibeln säger om att vara församling. Om man inte vet hur man kommer med i en hemgrupp. Om man inte har träffat på någon på kyrkan som säger något om sin och bjuder in eller sådär, så har vi ett hemgruppsråd. Och ett par stycken av dem kommer stå här ute efteråt. Och då kan man säga, hej, jag vet inte så mycket. Eller jag vill jättegärna gå med. Jag kan vara på torsdagar. Eller jag vet inte om jag hinner. Eller, och så liksom knådar vi det där lite grann. Jättevälkommen att höra av dig och att testa den här typen av liksom vardaglig gemenskap. Till slut då, vi har pratat i 3 veckor om tillsammans. Om att vara med och tjäna tillsammans. Det som också Marcus lyfte i sin inledning. Om att vara med och ge tillsammans till det vi gör tillsammans. Och så den här liksom gemenskapen att liksom finnas med varandra så här nära. Jag vet inte hur det har känts för dig när vi har pratat om de här sakerna. Om att liksom ge oss sitt engagemang, att ge oss sina pengar. Och idag när jag säger att vi liksom tänkte att leva tätt, fungera ihop över olika sorters gränser. En känsla skulle kunna vara församlingen kräver, församlingen tar, och så blir liksom församlingen de andra som inkräktar på mig och mina resurser och min kraft och min tid och min ork. Om det är så för dig, så är mitt råd att prata med Gud om det. Och gärna med en annan människa. Och kanske skulle det vara en vits att du skulle lyssna om den här undervisningen. Den finns ju på nätet. Och lyssna efter om det inte faktiskt går att höra en inbjudan. En inbjudan till ett meningsfullt liv. Tillsammans med många andra. Tillsammans i gemenskap. Det vill jag råda dig till, utmana dig till. Låt oss be. Jesus, du kallar oss att vara din kropp. Du inte bara liksom kallar oss och vi kan säga ja eller nej, utan ditt ord säger att det är det vi är. Ibland ser vi fantastiska exempel på det, hur det yttrar sig. Och ibland kanske vi undrar lite. När vi står och stångas i något samarbete eller vad det nu är. Men här är du tänkt det och du säger att det är så det är. Och du har inte tagit tillbaka dina ord. Och du fortsätter att sända din församling. De troendes gemenskap till den omgivning vi finns i. Här jag bara ber för oss just nu. Ryttargårdskyrkan som stor församling. Alla hemgrupper, alla arbetsgrupper. Alla team, alla relationer, alla samarbeten, överallt där vi liksom krokar i varann och fungerar på olika sätt i olika slags uppdrag eller i olika typer av gemenskap. Håll din hand över oss och låt det få vara en berättelse om vem du är, vad du tänker om vår gemenskap, och låt det få vara något som kan liksom låta många komma med. Låt det få finnas en inbjudan. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ska vara en stund i bön och tillbedjan som vi alltid brukar vara i slutet på våra gudstjänster. Och vi har några bönestationer och vi har förebedjare. till våra förberedare in i vårt förbönsrum kan man gå med exakt vad som helst. Berätta vad man har liksom, på sitt hjärta, i sitt liv. Kanske handlar det om någonting av det här eller något helt annat. Så ber de för dig. Man kan be för vår stad. Fortsätta göra det. Borta bredvid nödutgången. Man kan liksom be för någon person som man önskar skulle få liksom komma med i det här tillsammans. Skriva det namnet i vår just nu väldigt fullproppade burk. Det kommer nog en ny burk från och med nästa söndag faktiskt. Man kan be för vår värld, som vi också redan gjort i gudstjänsten vid jordgloben. Man kan tända ett ljus. Man kanske tänker på en särskilt mörk situation som man önskar Guds ljus liksom ska få bryta in. Och man kan också bara vara här, ställa sig här, sätta sig här, böja knä här framför korset och säga det man vill till Jesus. Och så sjunger vi. Vi kan stå upp.